I början av året så talade vi om att år 2010 är utropat som det internationella året för biodiversitet. Idag har vi med experthjälp möjlighet att fördjupa oss i detta ämne. Med mig i studion har jag Britta Skagerfeldt som är biolog och arbetar i organisationen Crop Trust som har anknytningar till FAO i Rom. Välkommen hit, Britta.
Tack.
För ett antal år sedan så talade man mycket om organisationen Crop Trusts projekt på Svalbard. Kan du berätta om detta projekt och varför det nu i dagarna är aktuellt igen?
Nu precis 2 år sedan det internationella frövalvet uppe på Svalbard öppnades. Det invigdes i februari 2008 och har i dagarna precis tagit emot sin 500 000 frösort. Det här är som ett backup-system, det ultimata försäkringsnätet kan man säga för frösorter som vi använder till matproduktion i världen.
Mm. Frövalv säger du, vad menar du med det?
Vi vill inte använda begreppet genbank för just Svalbard. För genbanker finns det många världen över och de utvecklar nya sorter. De bevarar grödor, de sparar fröer. Men det är ett väldigt aktivt arbete att driva en genbank. Det här är, som jag sa, det ska egentligen vara, man kan jämföra det med ett bankvalv. Man stoppar in saker och bevarar dem så säkert det bara går. Det var ett väldigt långt arbete som ledde fram till det här.
Och
det
är målet att de inte ska gå förlorade arterna?
Det är det naturligtvis. Mm. Så att de finns i flera olika upplager då kan man säga. Alla fröna finns också ute på genbanker. Och det här är den allra sista säkerhetsaspekten på det globala systemet.
Mm. Är det bara frön som bevaras på Svalbard?
Där kan man bara ha fröer, för där är allting fruset. Det finns många grödor som inte går att bevara som fröer och de får man ta hand om på andra vis. Men uppe på Svalbard är det bra fröer.
Varför Svalbard?
Ja, det var också en lång historia innan man kom fram till det. Men några aspekter är, Norge är ju ett ganska säkert neutralt land. De ligger inte i konflikt med några andra nationer. Det är långt ifrån allting. Så det är inte så stor risk att det skulle drabbas av någonting. Sen är det permafrost och det är förstås jätteviktigt. Så det ligger nedfruset även om elektriciteten skulle försvinna. Mm. Så ligger det på -3 grader in i berget.
Och det är det ska vara, -3 grader? För att...
Ja, -18. De kyler ner det lite extra till -18 grader.
Mm.
Det är där man nu räknar att fröer håller sig allra längst. Det är lite olika beroende på sort också. Men nu är det ju väldigt stor variation på de som ligger där. Mm. Så -18 håller man det.
Jag skulle vilja reda ut begreppet biodiversitet. Vad innebär det?
Det är en jättestor fråga för det första. Definition på det skulle man kunna säga är summan av all variation inom och mellan arter. Plus systemen som de lever i. Så ekosystemen också. Variationer inom ekosystem och mellan ekosystem. Det är summan av all variation av liv på jorden.
Varför är det viktigt att utlysa ett speciellt år för biodiversitet?
Jag tror att vi måste ju naturligtvis tänka på biodiversitet hela tiden. Men för att få folk att få upp ögonen för hur viktigt det är, hur beroende vi är som art av resten av världen, av resten av arterna som finns på jorden, så är det jätteviktigt att få fram mer information.
Vet man att arter redan har gått förlorade?
Ja, det vet man ju.
Om vi nu talar grödor.
Grödor vet man också har gått förlorade. Det finns många exempel på genbanker som har förstörts under cykloner eller politisk instabilitet i länder. Det finns exempel på bara brist på resurser. Att de inte har tillräckligt med pengar helt enkelt. Mm. Att de inte har tillräckligt med frysar. Att det inte finns tillräckligt med kunnig personal som tar hand om sorterna.
Och hur ligger vår kunskap om arter i växtriket till? Har vi upptäckt dem alla eller... Är det så att man ständigt upptäcker nya arter?
Det gör man ju fortfarande. Både på växt- och på djursidan så upptäcker man nya arter. Vi har ju ganska väl kartlagt, men det är... Jag tror kanske aldrig vi kommer få veta precis hur mycket som finns. Regnskogarna är ju inte utforskade till fullo.
Om vi nu tänker på Svalbard så handlar det om att bevara. Men vi talar ju även om utveckling. Vad använder man nu denna kunskap till i praktiken om växtrikets olika arter? För de 2 stora målen idag så är det ju att miljön mår bra och att människor inte hungrar. Och på vilket sätt så medverkar kunskapen om biodiversitet på detta område?
Om man tar vårt arbete så handlar det ju väldigt mycket om att bevara säkert för framtiden de olika sorterna av grödor som finns i världen. Vi på Crop Trust arbetar egentligen bara med ex situ conservation kallar man det. Och det handlar om att vi bevarar saker i genbanker. Antingen ute i fält som vegetativt material, om det gäller potatis eller kokosnötter, så kan man inte spara dem som frön. För då har man inte bevarat den sorten. Men vi hjälper till att säkerställa att sorterna ligger bevarade. Att genbanker över världen har pengar och resurser nog att kunna bevara de här sorterna. Och det är ju inte för bevarandet i sig, utan det är ju för att kunna utveckla nya sorter i framtiden. Särskilt viktigt nu med climate change, att vi inte vet vad som händer. Vi vet inte riktigt hur förutsättningarna kommer att se ut för jordbruk i framtiden.
Så att när klimatförändringarna sker så måste det finnas grödor som passar i det nya klimatet?
Ja, precis. Och det tar, säg att det tar 10-15 år minst att utveckla en ny sort. Så man måste ha framförhållning nu. Vi måste nu leta upp de sorterna som kan vara användbara i framtiden. De sorterna som har anlag som man kan då, man förädlar växter, man förädlar en ny växtsort, man stoppar in en gen, inte på konstgjord väg men genom vanlig traditionell växtförädling, så kan man få in nya gener för till exempel torkresistens, att de är värmetåligare. Att de ger mer förstås, att de är högavkastande är ju jättebra också, men nu är det ju ännu viktigare att få fram sådana sorter som är värmetåliga eller klarar sig bra när det är torkförhållanden.
Kan du ge oss något konkret exempel på där du har sett en utveckling? Om vi tar till exempel riset.
Riset är ju den viktigaste grödan i världen nu. Det sker jättemycket arbete på att förädla fram nya sorter som klarar andra förhållanden, som klarar... Det är inte bara torka, det kan vara översvämningar i många delar av världen. Södra Asien är det ett stort problem. Mm. Så man håller på att ta fram sorter som klarar högre vattennivåer.
Hur många rissorter finns det?
Vi vet att det finns mer än 100 000. Det största risinstitutet ligger på Filippinerna och de har över 100 000 olika sorter.
Är det den
i sin genbank.
Art som har mest varianter? Eller hur?
Det är väl en av dem i alla fall. Ja, den kunskap jag sitter på nu här, ja, det är den som har flest varianter.
Om vi ser på vår älskade potatis, hur många släktingar har den?
Vi tror kanske att potatisen har funnits för jämnan i Sverige. Men den är ju ganska ny som sort, som gröda i Sverige. Mm. Och den stammar från Sydamerika. Det finns i runda tal kanske 5 000 varianter av potatis. Plus ett antal, ett par hundra vilda släktingar till potatis. Som man inte odlar kommersiellt, men som man kan använda dem i förädlingsarbete. Så man kan få in gener eller anlag för resistens mot sjukdomar eller mot torka eller mot vad det nu kan vara. Genom att använda det materialet också.
Men det är alltså det potatis som man då plockar vilt?
Ja, det är inte riktigt så enkelt, utan det är forskare som är ute och samlar material. Sen så bevarar man det, man analyserar, man växer ut det, man planterar det, man ser på vad de har för slags egenskaper. Man kanske testar dem, ser om någon tål extra salt i jorden. Man testar hur de växer under olika förhållanden. Och sen om man har hittat ett bra material, då försöker man att få in det här i nya sorter.
Du säger att potatisen kommer från Sydamerika till Sverige. Hur mycket kan man göra så? På vilket sätt kan man flytta grödor från olika platser på jorden?
Grödor är inte så farligt att flytta i alla fall. Har man rätt förutsättningar för att odla det, så det är inga problem. Utan de här nya varianterna, de nya moderna växtsorterna, de behöver ganska bra förhållanden för att kunna föröka sig optimalt. Så att de skulle sprida sig, det är ingen större risk.
Det är inte så att de kliver in i ekosystem och vänder upp och ner på systemen?
Nej, när det gäller grödor är det inte så oftast. Sen har vi sett andra exempel på där man har flyttat på arter över världen och det har blivit riktigt stora problem. Till exempel i Australien där de har varit isolerade under så lång tid tidigare. Så när det kommer in en ny art så kan den slå ut. Den kan ta en nisch som tidigare har varit en art som kanske är väldigt väl anpassad men inte van vid en ytterligare ett rovdjur till exempel. Så det kan man väl säga är farligt att flytta arter på det viset.
Hur mycket tycker du att människor får manipulera naturen med sina kunskaper?
Det är också en jättesvår fråga. Vi är medvetna på ett helt annat sätt än resten av livsformerna kan man väl säga. På något sätt så får det vara en politisk fråga. Det får vara vad majoriteten bestämmer att vi tycker att vi ska göra. Växtförädling i sig, det har skett så länge som vi har haft jordbruk. Bönderna har alltid valt ut de sorterna som gav bäst. De exemplaren som gav mest ett år. Då sparade man frön av den till nästa år. det här med förädling och ta fram nya sorter, det tycker jag inte alls är någonting konstigt.
Det är en naturlig utveckling.
Det är absolut.
Ja. Om vi nu ser till den så kallade tredje världen. Om det nu är så att västvärlden sitter på kunskapen och presenterar sina kunskaper i utvecklingsländer. Nu ska ni börja plantera och odla det här. Vilken reaktion blir det då? Finns det tillit eller finns det misstro?
Det är nog också både och. Det beror ju på hur man presenterar ett projekt. Det beror på hur väl grundat, hur väl rotade deras sorter som de odlar nu är i samhället. Det är ganska många nya sorter som har kommit in och tagit över en stor del i en kultur. Majs i Afrika är inte jättegammalt. Det kommer också från Sydamerika. Men det har en jättestor del i människors både kultur och både i matkultur och även i traditioner, kulturella traditioner i många samhällen nu. Så att det beror på hur man presenterar det och framförallt hur... Men sen sitter de ju ofta på väldigt mycket kunskap i de traditionella samhällena. Och det ska inte vi förringa eller komma och säga vad de ska göra. Då blir det väldigt tokigt. Det måste man ju lyssna in förstås och se vad de vill. Och utvecklingen måste ju ske på deras villkor, inte på våra villkor.
Tycker du att det finns en illusion om att man genom att genmodifiera grödor kan lösa problem?
Jag tror inte att det finns en illusion om det i världen idag. Jag tror att det finns många företag som håller på med det här. Och det finns länder som också ser det som en stor tillgång eller som en stor möjlighet i framtiden. Bland annat en möjlighet för att använda mindre kemikalier i jordbruk. Om man kan få växter att vara resistenta mot olika angrepp. Svampangrepp eller andra insekter i sig själva. Så slipper man använda kemikalier.
För ibland, man hör ju ofta att det presenteras ofta med en negativ klang, ordet genmodifiering. Mm.
Det gör det ju. Och det finns fortfarande väldigt mycket... Vi vet ju inte riktigt i många fall hur genmodifierade grödor skulle dels tas emot av de som ska odla det. Och dels så finns det en del risker. Men de riskerna med det materialet som har tagit fram nu ekologiskt sett är väldigt små. Och det är absolut ingen fara för oss att äta genmodifierat, det är precis som allting annat. Det som skulle kunna vara en fara är väl om man tar och genmodifierar över artgränserna och sätter in en gen eller ett anlag för någon slags resistens för en sjukdom eller för en insekt eller någonting annat som skulle angripa den, som sen kan spridas till vilda växter. Och att de i så fall skulle få en sån fördel så att de skulle kunna ta över.
Vad är det CropTrust just nu arbetar mest med?
Dels är det ju det Svalbard som vi pratar om. Där är vi mer i en supportroll kan man säga. Vi har inte så stor del i den aktiva skötseln av Svalbard. Men vi hjälper till och sponsrar genbanker och skickar upp sitt material så att det hålls säkert för framtiden. Men sen har vi också ett jättestort räddningsarbete, ett räddningsprojekt kan man säga. Där vi har partners i tredje världen främst. I över 60 länder nu har vi projekt där vi kommer in och hjälper till med medel så att de kan rädda sitt material. Det kan handla om precis de sakerna som jag sa innan. Brist på kunnig personal, brist på material, brist på energi. Många av de här har en väldigt, väldigt svår situation där de inte vet om de har medel och resurser till nästa år. Så då har vi ett jättestort räddningsprojekt där vi har gett dem möjlighet att föröka sitt material så att de får mer av det de har. Och det som fortfarande lever som inte ligger och dör på hyllorna, de har möjlighet att skicka ett exemplar eller en laddning av den här sorten, av varje sort, till internationell genbank och också till Svalbard. Så att de här varianterna som tidigare har legat och haft en väldigt osäker framtid på hyllorna i till exempel Nepal eller i Bangladesh eller i Ukraina, de har nu möjlighet att föröka sitt material så att det finns så mycket så att de kan skicka till de här två andra genbankerna också. Plus naturligtvis att behålla det själva och arbeta vidare och förädla fram nya sorter.
Tycker du att det finns intresse och kunskap om värnandet av biodiversitet i världen?
Ja och nej. Jag tror att intresset finns där. Men jag tror att folk är lite för okunniga om hur beroende vi är av biologisk mångfald för vår överlevnad. Man kan naturligtvis bevara naturen för naturens skull, men på det stora hela så handlar det om hur vi ska se våran framtid. Med tanke på hur beroende vi är av mat, kläder. Det mesta man ser omkring, det går inte att överleva utan biodiversitet.
Så det är viktigt att värna om det.
Det är det, absolut. Mm. Vi får hoppas att året får fram lite mer information till folket.
Jag tackar dig så jättemycket, Britta Skagerfeldt, för att du kom hit.
Mm, tack.